Värvet görs i samarbete med Acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också sjuk där. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Som jag brukar säga, liksom, att om någon skulle fråga vill du gå igenom det igen, så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå, typ, vill jag verkligen det, för att det har berikat mig också.
Hon kom inte från ingenstans med sin dova stämma och finstämt mjuka musik. Hon kom från en plats där älvar möts i Dalarna. Vi ska lära oss att uttala den så småningom. Och hon hade heller inte funnits i alla tider, även om det lät så, bara sedan 1990.
Bye bye fina tider, du får gå vart än du vill. Men bara om du lovar att det är för att du vill.
Lisa Brolander, mer känd under artistnamnet Monica Mack, debuterade som soloartist 2017 och första albumet kom 2 år senare, och hon skulle då ut på sin första turné precis lagom till att pandemin spikade igen landets scener. Eller? Vi kommer till det. Och om du såg henne tolka andras låtar i Så mycket bättre senast, grattis, för det gjorde hon bra. Men nu är hon alltså vansinnigt aktuell med ny musik på det rykande färska, svåra andra albumet med titeln Part 2. Och dessutom med ett ovanligt uppsluppet värvet. Det med nummer 521. Här är Monica Mack.
Men det gör ju
Men du, hur är läget med dig?
Det är bra, tack.
Kul, tycker jag. Och som du märker, jag är lite forcerad idag. Jag vet inte vad det är, men jag vaknade med otrolig energi.
Ja, häftigt.
Ja.
Är det våren?
Eller? Kanske.
Ja.
Jag hoppas att jag lugnar ner mig, för att du måste liksom... Jag kände nu att jag ville bita av ditt svar innan du ens hann tänka.
Ja.
Bara ställa mina frågor. Så peppad.
Du kan ta dem i ett pärlband så kan jag snacka i slutet.
Ja, så kan vi göra. Det är ju nyskapande.
Ja.
Efter 10 år så måste man ju liksom hitta på lite nya grejer.
Ja.
Men du, jag hade egentligen tänkt att börja rakt av med din nya skiva.
Mm.
Inte det kul?
Jo.
För du måste vara glad att den får möta folk.
Ja.
Ett.
Ja.
Söron. Eller?
Jo, det känns väldigt härligt att den ska... Alltså jag brukar ofta känna att jag släpper någonting fritt. Liksom, att jag ska släppa det fri.
Mm.
Det finns en väldig tjusning med det. Så att, ja, jag längtar.
Alltså, det måste ju tyda också på att du tänker att det är ganska bra.
Ja, alltså för mig är det ju det. För mig har det varit väldigt härligt att göra det här albumet. Det är ju en lång process som innehåller jättemånga olika moment och delar. Men jag tycker verkligen att de delarna har skänkt mig så himla mycket lustfyllt och kul och utmanande på liksom ett härligt vis. Så att ja, för mig så är ju det här albumet fyllt av en god känsla. Och då är det, inte vet jag vad andra kommer att tycka, men det blir liksom sekundärt.
Mm. Ja, och det är ju, kan ju inte du riktigt tänka ta ansvar för heller.
Nej, men det har jag nog avsagt mig egentligen från början, att... Ja, men det går liksom inte. Alltså tyckandet finns ju överallt. Och folk tycker, även om jag bryr mig om vad någon tycker eller inte. Och att man inte kan styra över det. Jag kan bara veta att jag är en och samma avsändare. Och sen hur många mottagare som helst finns det liksom. Och det kanske kan ha att göra med en bra eller dålig dag. Vad man tycker eller inte. Så att det där, nej. Jag ansvarar inte för det.
Nej, men det jag kan, som en av de första utomstående antar jag, som har fått lyssna på ditt album, när jag tittade liksom på hur många spelningar den här hemliga SoundCloud-länken hade, så var det ju så här typ 32.
Mm.
Så vi är ganska få.
Mm.
Och jag kan ju säga att jag blir ju, och det har jag väl alltid blivit, väldigt, väldigt berörd av din musik.
Fint.
Ja, det är ju otroligt. Jag tänker också att det skulle kunna vara jobbigt ju att hålla på och sitta och vara berörd ett helt album. Liksom.
Ja.
Men jag känner inte det.
Nej, vilken tur.
Men förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså, in this day and age, så att säga, så är det ju så här, ja, men då kanske man orkar med en tung Nick Cave-låt, men sen så kommer det ju någon annan på random-funktionen eller spellistan liksom, som kanske är lite mer uptempo. Men att lyssna på ett helt album, det gör man ju inte så ofta.
Nej, den tiden är ju lite förbi. Vilket ju är synd, kan jag tycka.
Verkligen.
Och det tror jag för mig har varit en så här skillnad mot mitt första album, som egentligen var liksom ett litet ihopkok av många låtar som jag hade släppt under en tid. Så har jag ju gått in med något slags, ja, men röd tråd och helhetskänsla i hela det albumet. Som har varit väldigt, alltså det är som att jag har fått ett större rum att sväva ut i. Ja, men tillbaka till det här med att man inte orkar bli hur berörd som helst om och om igen. Jag kan relatera till det, och särskilt när jag spelar live, att jag skulle aldrig orka stå där i liksom sorgen och vemodet hela tiden. Så att jag har nog liksom utvecklat någon slags, ja, men jag bryter av det. Alltså, för att det är inte allt man bär på ju. Så att liksom både live och i det här nya albumet så känner jag att jag lever ut allt möjligt. Och att det kanske flätas samman och går ihop och isär och kommer igen och sådär. Men jag vet inte. Det blir, alltså ett album blir som en liten resa på något sätt. Och jag tror att det är ju häftigt om man vågar utmana sig och lyssna från början till slut. Då upplever man det nog på ett helt annat sätt än när man bara hör en låt i taget typ.
Men du, hur kom din skiva till?
Nej, men på ett väldigt naturligt sätt. Alltså, efter att jag släppte Stark och sårbar så lärde jag känna bröderna Hasselberg, Linus och Hannes, som sitter i en studio som heter Röda Paradise på Söder i Stockholm. Och de har liksom varit med mig sedan dess. Det sa väl klick på något vis. Och deras musikalitet, alltså de är så, vad ska man säga, väldigt fria, obegränsade i sitt musikaliska uttryck. Och det jag tycker är så roligt att få jobba med dem. För att jag kan känna mig lite begränsad i, ja, men just det musikaliska uttrycket. Jag älskar ju text och en känsla, alltså förmedla den. Och det är ofta så jag skriver själv, alltså med sång och gitarr bara, i all sin enkelhet. Men det är så härligt, som sagt, när musiken får leva ut. Så att allt som är släppt efter Stark och sårbar har jag gjort tillsammans med dem. Och ja, men när man hänger mycket och... Och då kommer det liksom låta lite så här från det blå ibland, som man tar vidare och spar. Och jag har kanske haft några på lager som jag också har känt så här, vad händer om vi gör något tillsammans med de här? Och sen har vi liksom, ja, men det kom en pandemi, fanns otroligt mycket tid. Och under den tiden så har vi liksom fyllt på en liten bank med låtar. Och det kändes bara som att det här, det var något annat. Alltså både soundmässigt kanske, om man jämför det mot det första. Och jag sa hela tiden, men det här låter, det här är liksom Monica part 2. Det här är Mackens part 2. Det här är liksom nästa grej och så. Och sen kändes det bara väldigt rimligt att packa ihop de här i ett album tillsammans. Liksom.
Mm. Och för jag tycker ju den känns, det är en ganska stor spännvidd. Jag tänkte att jag skulle provocera dig med att prata om ditt otroligt låga snitt BPM. Men sen så kom ju det på skam lite med första låten som jag inte har titeln på här och
dagar.
Nu. Ja, ja. Som ju faktiskt är säkert upp mot 100.
Ja, eller? Det är otroligt.
Ja.
Sakta men säkert. Ta jag mig dit. Vad gör du av alla dagar? De dagar du har. Men jag tycker det är en rolig reflektion, för jag kan ofta känna så också, alltså, oj, den går lite långsamt liksom. Men jag tycker också, alltså jag är ju textbärare eller textbärande i min musik, och att jag tycker att liksom pauser eller att ta tid på sig ofta lägger en tyngd i det man säger, alltså ord, så det kan säkert ha att göra med, alltså, att det går lite lågt BPM, men jag tycker också att det här albumet innehåller många olika delar och mycket lekfullhet. Och jag ser ju hela tiden live, alltså hur det kommer vara tillåtande att få leva ut det på det sättet. Liksom, att det kommer vara mer att svänga till, både för mig på scenen men säkert i som lyssnar också. Liksom.
Mm. Men kan du inte berätta lite om, liksom, kan man prata om att du har en metod när det kommer till låtar? För det låter ju som det är väldigt, liksom, jag har uppfattat det som att det är väldigt organiskt, liksom, att du har, Alltså orden och musiken kommer samtidigt, men det låter ju lite grann som att du sitter hemma i någon liten lägenhet på Söder och liksom berätta.
Ja. Jo, men det är ju min ursprungsmetod, verkligen. Och den har jag fortfarande med mig. Att jag sitter själv med gitarren och någon form av känsla i kroppen som måste ut. Och ibland så, alltså ja, sång och melodi kommer ofta samtidigt som någon form av text. Sen blir det liksom inte alltid klart i den stunden, men det föds någonting så.
Skriver du liksom ner på din telefon typ så här, varje fras?
Ja, jag är ju ganska analog faktiskt.
Okej, det är papper.
Ja, papper, penna. Ibland är telefonen där också liksom. Men ja, nej, det är ofta papper och penna att stryka över och ganska slarvigt och liksom pilar hit och dit. Mm. Men jag tycker också om att skriva för hand. Alltså det är något som händer när du får komma ut genom kroppen helt och hållet på något sätt.
Nu har du mer i sin lärarutbildningen.
Ja, kanske. Mm. Ja, men det är ursprungsmetoden och den finns fortfarande som ett sätt att liksom börja skriva en låt. Sen har du liksom, ju mer jag har vandrat in i musikvärlden så har jag liksom varit på sessions, lärt mig skriva med andra. Även om jag liksom inte har hoppat runt hur mycket som helst så har jag ändå liksom testat det och det funkar också. Mm. Och jag tycker att det också är väldigt kul så länge man träffar rätt. Det är ju någon form av personkemi. Men det är också spännande att se vilken roll man får i ett sånt sammanhang. Och jag hamnar ju liksom, jag vet att det är text och melodi. Det är där som jag har liksom min trollstav, vill jag säga. Nej, men det är där jag kan leverera.
Topline.
Japp.
Som det heter.
Det är det fackspråk. Det heter. Just det. Bra, tack.
Men alltså, den svåra andra låten på albumet heter ju... Jag hade en otrolig triptyk här med tre frågor som började med det svåra. Mm. Men jag tappade bort den första. Så nu blir det bara två.
Ja.
En diptyk. Men den svåra andra låten heter Faller, va?
Ja.
Handlar den om någon liksom?
Den handlar egentligen inte om någon speciell. Men jag har märkt att... Alltså jag har ju min Monica i mig. Som säger saker till mig som jag behöver höra. Som jag märker att andra också behöver höra. Så att den är ju liksom både till mig själv men också till de som man tycker om. Mm. Liksom. Men det finns inte en speciell person.
Jag tror vi kommer lyssna på den nu.
Ja, vad fint.
Du är så fin. Borde få le hela din. Du är så fin. Du borde få le hela din.
Jag kommer ställa min svåraste fråga någonsin till dig alldeles snart. Eller om någon timme. Och sen så ska jag ställa min dummaste fråga.
Ja.
Också, och den kommer nu. Och det svåra tredje spåret heter Dalarna.
Mm.
Vad handlar den om? Vad dum, va?
Ja, men jag älskar också djupet, vet du. Så här kan vi liksom ner och grotta i vad den egentligen handlar om.
Kör.
Ja, men jag kommer ju från Dalarna. Och jag brukar väl beskriva det som att... Alltså jag har inte bott hemma i Dalarna på 10 år typ. Men det är som att mina rötter sitter fast där. Så det spelar ingen roll att jag har vuxit på jättemånga olika platser. Liksom. Det är alltid när jag kommer hem till Dalarna som jag känner att jag liksom, landar på riktigt. Det är någonting där med landskapet och naturen. Och jag tycker liksom att skogen luktar som skog ska lukta.
Mm.
Så det är verkligen en hyllning då. Till ett landskap som vi håller så kärt. Det känns som alla från Dalarna håller Dalarna om ryggen. Men det är nog bara så att det finns något där uppe.
Har du dansat Daladans någon gång? Har du dansat utan en sirion?
Men den är liksom lite trollsk på något sätt, får man säga så? Eller
ja.
Magisk?
Ja, alltså jag älskar ju skogen och naturen. Och jag tycker att naturen verkligen finns med i det här albumet som kommer också. För det finns mycket där, mycket grundläggande och mycket metaforer som jag tycker blir liksom talande för livet i sig. Och trollsk, absolut. Det är ju, skogen i Dalarna är det. Mm.
Jag har ju, jag tänkte vi skulle prata lite om den här nostalgin som du ofta, som påhäftas dig. Men innan vi gör det så tänkte jag också att jag skulle berätta att jag har känt mig nostalgisk kring en plats som jag aldrig varit på nu när jag läst på om dig. För jag tycker Torsång ser så jävla härligt ut.
Ja.
Vad är det för plats?
Ja, Torsång säger man.
Förlåt.
Ja, nej, men när man kommer därifrån. Men Torsång står det på skylten.
Vet du, jag har hört dig säga det i intervju. Och jag liksom, vad fan, Torsång. Alltså, jag bara, menade du Torsson? Nej, jag menar, jag kanske.
Ja. Nej, men precis. Torsång är en väldigt, väldigt fin plats. Det är ju hur mycket vatten som helst som ringar in landmassan där.
Ja, den är liksom som ett Y.
Ja.
I vatten.
Ja, och Dalälven rinner förbi. Det är liksom en så gammal flottarby också. Och sen så... Ja, men det var någon local som drog till med att liksom... Det är Dalarnas... Eller Sveriges Venedig, eller Dalarnas Venedig. Och så på Torsångs café så såldes liksom sådana bildekaler. Mm. Torsång, Dalarnas Venedig eller något sådär. Och det är väl ganska talande ändå. Alltså, mm. Väldigt så vattenburet. Och där har jag haft turen att få växa upp. Det är ett väldigt så, skulle jag säga, privilegierat område. Där ens bekymmer talar om hur privilegierad man är, tror jag.
Vad hade du för bekymmer?
Ja, men du vet, alltså det är ju... Ja, det är en lång lista kanske. Men jag menar typ sociokulturellt så är det liksom... Där tycker inte jag att man har något att gnälla om riktigt. Mm. Om man har fått växa upp där. Nej, men också verkligen så här, tillgången till naturen och skogen och vattnet. Alltså det var ingen big deal när jag var liten. Man var i den och drog och badade när man ville det. Det fanns inga rödljus att stanna vid liksom. Så att ja.
Det är 500 hushåll typ.
Ja, och det byggs också. Det är lite så. Och det kan jag förstå. Alltså det finns nog en sån typ av livskvalitet i den byn eller omgivningen.
Mm. Men du, och det finns ju liksom, tänker jag, i liksom filmen om ditt liv en sån där, en nyckelscen lite, när du går upp på scen som 16-åring.
Mm.
Men för de som inte har sett VB:t från Så mycket bättre eller inte hört andra intervjuer med dig, kan du inte berätta vad som föranledde att du klev upp där?
Mm. Ja, men det har ju faktiskt med det här asken att göra.
Mm.
För jag hade gått där hela högstadiet och var ju liksom välbekant med alla som jobbade där. Och sen började jag gymnasiet och men hade kanske liksom plinkat lite hemma. Eller så. Hur som helst så var jag på en workshop med det här kulturcentret och valde inte skapande av någon anledning. Och det här vet jag inte riktigt varför, men jag valde låtskriveri och skrev en text och fick liksom hjälp av någon ledare och som med gitarr liksom och tonsättare där. Och sen skulle det redovisas. Och jag redovisade det, sjöng det och alla de här som kände mig så väl var så, men Lisa, du kan ju sjunga. Och jag fattade liksom inte riktigt vad de menade med det. Typ. Jag vet att jag tänkte så här, men det kan alla. Alltså så. Och så var det en ledare där som började prata om med Borlänge musikskola har en melodifestival där ungdomar får skicka in liksom låtar som de har skrivit. Och så får man hjälp att arra det och det framförs med Borlänge musikskolas symfoniorkester. Och så här. Hon bara, du måste skicka in det här. Och jag bara, aldrig i livet. Liksom. Och så sa hon att man kunde vara med som låtskrivare. Jag bara, ja, men skicka in den låten, det går bra. Liksom. Och sen ångrade jag mig av någon anledning. Och det här vet jag liksom inte heller riktigt varför. Men jag ångrade mig och så ringde jag henne och sa att okej då. Och jag jobbar extra på McDonalds i Borlänge och missade något rep. Alltså jag fattade nog inte riktigt vad det innebar. Liksom. Men det var en ganska stor sak, särskilt för musikskolan. Liksom. Men ja, första gången som jag stod på scenen så var det med en symfoniorkester och en egenskriven låt.
Mm.
I Hagaskolans aula som 16-åring. Ja.
Hur gick det då?
Jag kom två.
Vem vann?
Ja, det var en kille som... Vad hette han? Robin. Alltså de var så tre killar. Lite ösigare låt.
Okej. Okay. Hur har det gått för dem?
Jag vet faktiskt inte.
Det är hovet.
Ja.
Skit i det. Men du, och när du kommer två år då? Mm. Vad hände med dig?
Nej, men alltså jag fick ju en uppmuntran där på många olika sätt efteråt. Folk som sa att jag hade fin röst säkert. Alltså att det är bra att det här finns någonting. Och jag tror att alltså uppmuntran är ju en väldig liksom push. Och jag hade ju som sagt alltid haft ritandet som min uttrycksform. Och helt plötsligt så var det som att jag fick en till sak. Och vi hade mammas gamla gitarr hemma. Och jag hade liksom spelat lite på musikskolan också. Gitarr. Men nu fattar jag att jag gillade aldrig det. Och nu fattar jag att det var för att jag lärde mig allt på gehör. Alltså jag kan inte läsa en enda not idag heller. Och det kunde jag nog inte då. Så det var inte mitt sätt att använda gitarren på kanske. Men jag plockade nog fram den där ändå. Och satt liksom verkligen i min ensamhet och plinkade lite.
Mm. Men du skrev inte då eller?
Ja, men alltså det började nog som för många. Alltså covers liksom. Mm. Att jag lärde mig covers. Men det kom också lite eget liksom. På ett ganska naturligt sätt. Och sen var jag väl 20 när jag sökte till en folkhögskola.
Mm. Men hur var gymnasiet då?
Ja, hur var det? Alltså jag kommer ihåg att alltså, det var ju så laddat gymnasievalet. Med så här, men så egentligen hela ens uppväxt om man fått höra så här. Ja, men när ni börjar mellanstadiet då får ni ta hand om era ryggsäckar själv. Och sen var det liksom, ja men högstadiet då är det ingen som talar om för er vad det är för lektion. Då ska ni ha koll på det. Och sen är liksom gymnasiet så här, ja men tänk nu på vad du väljer för det här är hela ditt liv liksom. Och jag lite naivt tänkte så här, hela mitt liv. Oj, 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 typ vad kan jag tänka mig att göra hela mitt liv? Och tänkte att ja men jag vill ju resa. Så jag måste ha ett jobb där jag kan jobba överallt över hela världen. Så jag gick hotell och restaurang. Mm. För att jag tänkte att ja, men en kock, alltså äta behöver ju alla. Ja. Liksom. Mm. Så det var liksom min 14-åriga, min plan. Mm. Och sen hamnade jag i Rättvik två somrar, sen fick det vara bra. Liksom. Så det var liksom det resandet det tog mig på.
Men vad kul, alltså är du jättebra på att tärna potatis och sånt?
Nej, inte jättebra. Alltså men helt okej säkert.
Men vad lärde du dig då?
Jag fick faktiskt göra praktik uppe i Rättvik. Och där lärde jag mig nog ändå allra mest i ett kök som var väldigt mån om råvaror och hantverket och kvaliteten. Alltså det var också ett skapande. Mm. Inte bara liksom sås och bas på burk som slevas upp liksom, så här, som tar död på allt. Utan ja, men det fanns ja, men ett kreativt tänk där. Mm. Så jag lärde mig nog absolut jättemycket. Alltså små saker.
Men ser du det som ett irrspår lite i livet? Eller?
Alltså jag brukar säga att jag är en mästare på att brodera. Alltså ska man från A till B så går jag aldrig närmsta vägen. Liksom. Jag gör avstickare överallt. Och jag tycker också om att få göra det. Jag tycker liksom att det är nog nästan det läget jag tycker bäst om. Så att absolut alltså i livet att jag har flängt runt eller testat olika saker. Men det är nog också för att jag har någon slags nyfikenhet. Och för att jag inte riktigt vet vad jag tycker förrän jag har träffat någon eller förrän jag har testat något.
Mm. Varför hamnar du i Kalmar till exempel då? Är det en brodyr?
Ja, alltså man måste ju nästan brodera hela vägen då från att jag i Rättvik kände att nej, nu måste jag göra någonting och hamnade i Arvika. Det gick på Folkis. Och efter Arvika så hamnade
Vänta, och det är, där kan man, det var skitnära att jag gick där tror jag.
På Ingesund.
Ja, exakt. Jag skulle ha gått teater där.
Mm.
Men jag kom in på två och sen så valde jag den andra som låg i Skåne.
Ja. Ja, men vad fint att du gick någon.
Ja, alltså folkhögskola är ju otroligt.
Ja, det är det verkligen.
Det var internat, hoppas jag.
Ja, det var det.
Mm. Mm. Fan vad det var härligt.
Ja, verkligen. Och även om det är liksom också, alltså, över 10 år sedan så är det är liksom inte konstigt att träffa någon från den tiden. Det är så här, lika självklart som då på något sätt. Även om man inte har hörts. Så det händer ju onekligen med något med den när man har befunnit sig sådär.
Men för mig var det ju liksom sådär att det var så jäkla härligt med en clean slate liksom. Det var jag var helt fri från det där pisset som jag liksom bar på.
Mm.
För jag tror att jag hade så svårt att hitta vem jag var, tror jag, i Strängnäs. Mm. Liksom. Och sen så kunde man på något sätt utforska det eller hitta på.
Mm.
Att så här, jo, men jag är den här killen som har kommit med en liksom skrivmaskin och målarfärger och liksom svåra album på CD. Gillar att dricka rödvin och röka hasch.
Ja, ja. Den var du. Ja. Eller blev du,
fanns det
eller
någon sån på dig? Ja. På din skola?
Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Ja.
Blev du kär där?
Ja, men det blev man ju, höll jag på att säga.
Jag med.
Lite kär. Men det var liksom som att alla var kära i alla.
Okej. Mm. Ja, det låter spännande.
Det låter folkhögskoligt.
Ja, det gör det verkligen. Mm. Ja, herregud. Men okej, okay, så och då liksom är det, då ska du göra musik?
Ja, alltså jag läste 2 år på den platsen och första året var singer-songwriter visa. Och sen läste jag studioteknik för jag tänkte så här, jag kan ingenting om det och jag avskyr sladdar och sånt. Det kanske är bra om jag bekantar mig lite grann med det här. Men jag avskyr fortfarande sladdar och jag drar mig för att trycka på räck liksom. Mm. Men det blev 2 år där. Om det första verkligen var så här socialt och kärleksfullt och festligt liksom, så tror jag att jag det andra året också tänkte att jag ska ta vara på allt som finns här. Så jag spelade in liksom några låtar där tillsammans med några vänner. Och sen när vi slutade så fanns det här lilla bandet.
Mm. Var det Vindvisan?
Exakt. Och det var ju egentligen inte heller någon plan att så här, vi gör ett band och vi drar ut. Liksom. Men det blev så med tiden. Och sen så hamnade vi tillsammans i ett litet kollektiv utanför Askersund. Där vi klarade av att bo i 1 år ungefär. Sen drog alla åt olika håll och jag hamnade i Malmö.
Vad gjorde du i Malmö?
Ja, men jag jobbade i butik. Jag bodde. Blev det ganska så här...
Vad då för butik?
En liten prylbutik. Okay. Som sålde en massa prylar. Mm. Där var det liksom en konflikt med mig. Jag gillade det. Jag gillade liksom att hjälpa folk att hitta presenter eller liksom, göra fint i skyltfönstret. Typ. Men det skavde mig att kränga grejer. Alltså konsumera plastsaker typ. Liksom.
Ah, okay.
Mm. Ja. Så att, nej, men sen jag var klar med det. Och tänkte så här, okej, men vad är det jag drömmer om? Och jag har länge drömt om mitt hus i Dalarna. Liksom. Som jag inte har än. Men som alltid har varit drömmen, eller väldigt länge. Och då tänkte jag, ja, men då måste jag ha pengar och då måste jag liksom jobba med något som jag ändå tycker är så fine. Och har alltid känt mig hemma på fritids. Jag vickade mycket när vi hade det här lilla bandet liksom och sånt. Så var det min inkomstkälla. Och har gillat det. Livskunskapen och barnen och sådär. Så att den här långa broderi delen nu som leder till varför jag hamnade i Kalmar. Mm. Bara för att jag sökte lärarutbildningar. Valde mellan Umeå och Kalmar och ja, hamnade i Kalmar. Ingen anknytning dit, men det blev så.
Mm. Hur var den tiden då?
Ja, men både och. Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också sjuk där. I en utmattning bland annat. Alltså det var väldigt, väldigt knäckt. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Mm.
Det här är pissåret 2016.
Ja, det är verkligen prövåret. Som jag brukar säga, liksom, att om någon skulle fråga, vill du gå igenom det igen, så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå, typ, om jag vill ha kvar det, så vill jag verkligen det. För att det har berikat mig också. Mm. Liksom.
Hur var det att liksom, för du blev alltså klassiskt utmattningssyndrom.
Ja.
Utbränd som man också,
ja,
skulle kunna säga.
Mm.
Liksom för att det var för mycket eller?
Ja, men det är liksom lite olika delar. Alltså man är ju både kropp och själ. Och i det här fallet så var det nog verkligen en blandning av både kroppen och själen som inte orkade mer. Och jag tror att jag är en ganska optimistisk person och är så här, ja, men man snubblar ju ibland liksom och ramlar ibland och man tar sig upp och så borstar man av sig och tänker så okej, men nu kör jag på. Liksom. Och det var ganska många sådana moment, alltså utan att jag behöver nämna exakt så var det liksom ganska många sådana käppar i hjulet. Och att jag till slut bara inte orkade resa mig igen.
Mm.
Och kanske inte heller förstod alla signaler som jag nu kan se att min kropp liksom signalerade.
Blev du inlagd då, grejer?
Ja, men jag var lite inlagd av olika anledningar. Men hade också otroligt så här, låga blodvärden. Alltså, så kroppen började stänga av. Liksom.
Okay.
Mm. Ja, men jag vet inte. Jag brukar inte ha någon så här, nyårslöften eller sådär. Men jag kan ha någon liten line för året som komma skall. Och jag hade liksom joggat en mil. Det hade varit mitt mål liksom, under året innan. Så på typ nyårsafton så joggade jag en mil och så tänkte jag så här, jädra okej, 2016 det ska bli året jag blir så jädra stark. Och det blev jag också, men inte alls på det sättet som jag tänkte när jag önskade mig det liksom.
Mm. Ja fan, det verkar som att du, alltså det verkar fortfarande jobbigt att prata om. Eller det är grejer som jag inte, alltså som jag märker att jag inte ska trycka på.
Ja, nej men jag tror att jag bara av någon form av självrespekt inte nämner vad det är. För att, och jag har liksom inga problem med att vara personlig, men privat är ett annat läge för mig. Typ. Mm. Så här är jag bara liksom, nej, men det pratar jag inte om ut så här i eten kanske.
Nej, jag
fast jag pratar med det om folk, eller nej, jag pratar om det med folk om man känner att det är läge. Liksom. Mm. Så att jag kan absolut röra vid det. Det är inget som är känsligt på det sättet, men ja.
Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Hmm, tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Men när det blev på svenska och liksom kom musik, och jag tänker mig då att du sitter där liksom utbränd och jävlig och börjar dikta ner ditt liv. Blev det demos direkt liksom? Kände du att det här ska ut, eller var det bara för som nästan terapi?
Ja. Det var nog absolut som en form av terapi. Alltså sommaren 2016 så var jag hemma i Dalarna. Var ju fortfarande liksom sjuk. Och målade en hel del. Men hade också gitarren. Och då hade jag liksom inte... Jag hade inte skrivit någon musik på väldigt länge. Och den allra första låten som jag skrev då var Dila inte. Som jag ju kan höra nu. Alltså den hjälpte verkligen mig. Det är ju ord som jag... säger till mig själv liksom. Och som jag än idag tycker bär på liksom, de här påminnelserna som jag behövde höra. Så absolut att det var och är en terapi att skriva, och särskilt då.
Och sen, och det var en av de första du eller det var den första du skrev, ja. Liksom, och då borde rimligen den andra ha varit en hinning till Anton.
Ja, precis.
Som ju, förlåt att jag säger det, men den är ju ett mästerverk.
Tack.
Alltså den drabbar mig så jävla hårt på något sätt. Alltså den är perfekt tycker jag.
Vad fint. Wow.
Spåren till när han gick hem. Första dagen på året. Han försvann i juli fast det var varmt. Och han så kall, så kall.
Men det känns ju också som att när man lyssnar på din första singel så är det ju så här, ja men det här är ju, det här har alltid funnits.
Ja, mm. Oh, wow. Ja men, alltså när de där två första låtarna kom så blev de ju min lite livlina på något sätt. Alltså det är inte så drastiskt som, eller dramatiskt som det låter, men det blev ett ljus i mörkret verkligen. Och jag kände att jag ville ta dem hela vägen till att spela in dem. Alltså bevara dem, att de skulle få finnas. Och någonstans så finns det ju så att hela vägen blir ju nästan som att, ja, men då ska man släppa det så det finns liksom tillgängligt. Men det var enda ambitionen med det. Liksom. Det fanns aldrig någon så här, nu ska jag skicka det här till någon som får höra det. Eller, det var verkligen min grej typ, som också gjorde att jag hade någonting under den här tiden som var ganska mörk och tråkig och tung liksom. Och sen så öppnade de också någon slags dörr ändå, och inte minst en hinning till Anton som liksom ledde mig till, ja, med min manager Kelly som jag träffade 2017 första gången, som sa att jag är ingen gammal räv men jag vill jättegärna vara med och bara typ se om jag kan hjälpa till med något, och hon är fortfarande med liksom. Ingen var någon gammal räv, men vi gav oss ut ändå tillsammans i det stora okända på något vis. Och jag pluggade fortfarande. Och även om jag verkligen alltid typ har känt ett kall till musiken, liksom att det, jag mår bra där och det är också det jag ska göra. Och någonstans också alltid tänkt att jag kanske kan kombinera det på något sätt liksom med någon form av jobb på fritids och få lira lite ibland. Men jag var nog ganska noga med att säga så att jag ska ta examen liksom och så, men det är väldigt kul att släppa låtar. Därför kom det ju ett strösslande av låtar under samma tid som jag studerade liksom, och tills jag tog examen och så.
När gjorde du det, vilket år?
2018. Mm. Precis. Och sen så har jag liksom alltid haft, ja men jag har ödmjukt höga ambitioner, men jag sitter lugnt i båten. Det har liksom varit mina två så här block liksom. Och jag kan fortfarande känna det liksom, att det har inte funnits någon någon rush med någonting. Men det är väldigt fint när någon säger också så att det är självklart. För mig är det också självklart på ett sätt. Liksom. Det är inte så utstuderat och genomtänkt, utan det är väldigt mycket rent på ett sätt.
Mm. Du, är framtiden viktig för dig?
Ja, alltså framåtanda är viktigt för mig. Jag tycker om när saker rör på sig och gillar absolut inte när det liksom stagnerar och står still, när det stilt sig så. Då kryper det i min kropp. Så framåtanda är viktigt, och där finns ju framtiden. Det här brukar jag säga till mig och till andra, liksom, att men man tar ett steg i taget, men så har man en pärla i horisonten. Och det är den man blickar mot, liksom. Det är riktningen liksom. Som kanske är en dröm eller något större eller någon ambition eller så. Men så kan man få ta ett steg i taget på vägen dit.
Och vad är den där pärlan då?
Det är nog fortfarande mitt hus i Dalarna.
Okej. Okay. Mm. Att du ska, den här skivan ska gå så jävla bra. Och ja. Turnén ska vara så utsåld att du har råd.
Ja, typ.
Det kommer du att ha.
Okej, okay, vad fint. Mm.
Men för du ska göra ganska många stopp.
Ja, det ska jag.
I livemusiken man tjänar pengar på väl?
Ja, det är det.
Ja. Mm. Då så. Jag tror att det var allt för idag.
Ja, men tack.
Känns det bra?
Det känns bra.
Då lägger jag på nu.
Ja, men då lägger vi på.
Nej, du först.
Nej, du först. Okej, vi räknar till tre.
Ett, två, tre. Det var något särskilt i luften den där dagen, och det är också något alldeles särskilt med Monica Max musik, som alltså nu finns på minst två skivor där du strömmar din musik. Snart kickar hennes sommar igång i Uppsala, börjas det, och pågår hela vägen till Falun i oktober. Vi ses där någonstans, hoppas jag. Nästa vecka blir det Jireel i Värvet, som produceras av Ninni Westin, huseras av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är senaste singelsläppet från Part 2, Glittret, med Monica Mack. Tack och hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.